Oh, man. Hej, jag heter Daniel. Och ni kanske känner mig eller inte känner mig. Men känner mig inte så är det lika bra att jag berättar vem jag är då. Jag kommer från Örebro. Jag bor där just nu. Men är ursprungligen från Småland och har varit lite överallt i världen. Jag har varit pastor. Jag och min fru har varit missionärer i Serbien och på Balkan under många år. Det är därför Valle kallar mig för Balkan. Och jag trivs väldigt bra där och funkar nog bättre där än i möblerade rum. Och just nu så arbetar jag med internationell mission på Evangeliska Frikyrkan. Jag har en väldigt skön, schysst titel, missionsideolog. Det låter väldigt fancy, men det är det inte. Utan det är mer att jag tillsammans med missionsdirektorer och andra försöker forma framtidens mission. Hur den ska se ut och hur vi ska göra för att påverka den här världen. Så, nu är det så här att innan jag börjar dela det som Gud har lagt på mitt hjärta så tänkte jag bara berätta om vad gör vi. Ni finns ju med i Evangeliska Frikyrkan. Så vad gör vi tillsammans i mission i världen? Vad är det som vi liksom påverkat över ett antal år? Ja, men för det första kan man säga att varje år så samlar vi in tillsammans 52 miljoner till mission. Det är rätt så mycket. Det är missionärer, det är projekt, det är stöd till lokala församlingar i utöver världen och organisationer. Men vad gör de här? Är det bara ett stort svart hål som vi trycker ner de här pengarna i? Eller vad är det som händer? Över de senaste 20-25 åren så har det här hänt. Och jag tänker om ni tittar vidare. I Bangladesh så mötte jag 45 självhjälpsgrupper. Och om vi kollar på bilden så är det ungefär så här det ser ut. De här kvinnorna. Jag mötte tre av de här grupperna. Och de här kvinnorna, de hjälper varandra för att skyddas från att bli utsatta för övergrepp. För att kunna få en försörjning. För att kunna skapa förutsättningar för sina liv. De här grupperna som jag mötte, de tre grupperna, de hade räddat 11 stycken flickor från barnäktenskap. De hade startat 22 stycken företag. Det här är någonting som vi gör tillsammans med den lokala kyrkan i Bangladesh för att förändra människors liv. Vi kan gå vidare. Så vi har varit med som Evangeliska Frikyrkan och format en rörelse som heter ASSI Indien. Där vår missionär Victor Solovion har varit aktiva. 1 miljon människor har kommit till tro. 1 miljon människor. Det är grymt mycket över 20 år. Det har förändrat människors liv på riktigt och på allvar. Så. Jag har en liten procentsiffra här. Det är från mitt eget projekt. Så det är nästa här som kommer. 95% slut för en gymnasieutbildning. I platsen Surcin utanför Belgrad. Så 2002. Så var det 20% av barnen som gick i skola. Av de romska barnen som gick i skola. Och 20% av dem slutförde sin skolgång 9 år. Den lokala församlingen, en lokal kristen organisation och den lokala skolan gick ihop för att förändra det här. Idag slutför 95% av de romska barnen skolgången. Ja, inte bara skolgången. De slutför sin gymnasieutbildning. Det förändrar ett helt samhälle. Och så här kan jag hålla på. Det finns siffror här som bara bubblar. Och då har jag inte ens, kommer jag inte ens kunna röra vid hälften. Vi har varit med och startat en rörelse i Tanzania. Vi har varit med och jobbar mot korruption i Brasilien som hittills har tagit bort 310 miljoner från korruption. Så att jag tänker att liksom det här är det vi gör. Och eftersom jag kan precis hur länge som helst om allt det här som händer. Så kanske jag ska sluta nu. Men jag tror att ni får en liten bild av att vi på många olika sätt berör och förändrar människors liv genom vår gemensamma mission. Så nu tänkte jag att vi avslutar den presentationen. Och så tänkte jag att vi skulle läsa Guds ord tillsammans. Och se vad Gud vill göra genom oss. Och jag läser från Apostlagärningarna 3. En väldigt härlig berättelse. Petrus och Johannes gick upp till templet vid tiden för eftermiddagsbönen. Då bars det dit en man som varit lam från födseln och som man varje dag brukade sätta vid en ingång kallad Sköna porten, så att han kunde tigga av dem som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en allmosa. De fäste blicken på honom och Petrus sa: "Se på oss." Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sa: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Nazaren Jesu Kristi namn, stig upp och gå." Så grep han honom i högra handen och reste honom upp. Och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet och han gick omkring och han hoppade och han prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och när de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga utanför templet vid Sköna porten, fylldes de av bävan och häpnad över vad som hade hänt med honom. När alla ringde mig och sa att du kanske ska komma till Skogsrokyrkan, så sa han: "Och jag vill att du ska ha rubriken missionsglädje." Det har jag aldrig pratat om förut. Inte på det här sättet i alla fall, med den rubriken. För allt som ofta så pratar vi om problem. Det är det som vi fokuserar på i den här världen. Vi pratar om det som har gått fel. Och det är ju så att det är självklart att vi gör det. Vi behöver ta tag i våra problem. Och det är ju så att även mission kan bli problematiskt. Eftersom vi som felbara människor oundvikligen bara skapar problem runt omkring oss. De där problemen finns och det är en verklighet som behöver diskuteras. Men ni vet ju det. Att ett av problemen med att fokusera på problem eller det negativa är att du kan säga till en människa, kan du säga 15 positiva saker och en negativ. Och det är ändå den negativa som du kommer komma ihåg, eller hur? Så att det vi behöver lära oss är också att se vad Gud gör i våra liv. Och vad Gud gör i den här världen. Och jag har gett några exempel här. Och de här förvandlar ju, det här förvandlar ju människors liv på riktigt. Och jag tänker att mission, att Gud har sänd till den här världen, har sänt Jesus Kristus och Jesus Kristus sänder oss. Det är en sån där grundläggande riktning för att förändra människans liv. Och missionen ger glädje i så många olika dimensioner. Och jag ska försöka ta upp några av dem utifrån den här texten. När vi möter Petrus och Johannes på väg mot templet, så är det är en vanlig dag för Petrus och Johannes. De gick och bad i templet. Det här var deras vardagliga, dagliga aktivitet. Och de verkar ha gått i templet ungefär typ 2 gånger om dagen. Så det här hände ju liksom. Och det som skiljer den här dagen från andra dagar är det där korta mötet med mannen som sitter och tigger utanför Sköna porten. Första gången jag predikar över den här texten så råkade jag säga sköna mannen i lama porten. Och det var det enda som de kom ihåg. Men det är den lame mannen i sköna porten som sitter och tigger och gör det varje dag. Det är det här korta mötet som gör att den där dagen sticker ut från andra dagar. Och det är ju så att vi är i Jerusalem. Det är ett Jerusalem som bubblar av erfarenheten. Där de Jesus-troende påverkar runt omkring sig med, genom sina liv. Anden har fallit och de har talat nya språk. Men det är också så att Gud berör människors liv. Genom sina liv, sin omsorg om varandra, helanden och förändrade liv. Så har Jerusalem bubblar av. Liksom, vad är det här som händer? Det är helanden och förändringar. Men också en ny typ av gemenskap som bryter alla sociala och ekonomiska gränser. Men vem är den här mannen då? Ja, men den här mannen är lam från födseln. Han sitter där vid porten. Och tigger för att han ska få pengar till sitt dagliga bröd. Vad är den här mannen förhindrad ifrån? Ja, men för det första så är han ju socialt utsatt. Det är inte så att någon verkar ha försörjning över honom. Utan det får han sköta själv. Han verkar ha kompisar som hjälper honom. För de bär ju honom dit i alla fall. Men han är tillhör de mest utsatta i samhället. Men det är inte det enda. Han har också inte heller tillgång till gemenskap med Gud. Han kan inte få träda in i templet för att möta Gud med de andra. För det är han förbjuden att göra. Det är inte så att hans, det är inte bara hans liksom ben som hindrar honom, att han är lam. För hade de kunnat bära, hade de fått bära in honom så har de säkert gjort det. Men han får inte. Så när de, när liksom Johannes och Petrus sträcker fram handen, tittar på honom och ser honom, så är det en monumental skillnad för den här personen. Han går från ett andligt utanförskap och han går från ett socialt utanförskap i ett och enda nu. Helandet förändrar alla dimensioner av hans liv. Och när vi ser på evangelium så är det det som händer. När Gud berör så berör det alla dimensioner av livet. När Gud handlar genom sin församling så berör församlingen hela livet. Gud handlar i världen och vi finns i den. När Jesus uttalar om vad som är hans uppdrag i Lukas 4 så säger han, ja men vad är det som han säger? Jo, Herrens ande är över mig, ty han har smort mig att frambära ett glädjebud till de fattiga, att förkunna befrielse för de fångna, syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet. Och ge oss ett och ge och förkunna ett nådens år från Herren. Alltså det är total upprättelse i alla dimensioner som är det slutgiltiga målet. Det är det här det ska leda till. Men det är inte bara långt borta det händer. Utan det börjar redan här och nu i mötet med Jesus. Den här lilla berättelsen om mötet utanför tempelporten exemplifierar vilka anspråk evangeliet gör. Vår tillvaro här, andligt och socialt. Hela människans situation. Där vill evangeliet påverka. Och där vill Gud förändra. Det är i vårt nu det börjar. För att fullbordas när Jesus gör himlen och jorden ny. Vårt budskap kan aldrig begränsas till att göra goda gärningar. Vårt budskap kan inte heller begränsas till andlig omvändelse. Utan det är både och hela tiden. Det berör och förvandlar hela våra liv. Och vi ska beröra och förvandla andra människors liv. Jesus har som sådana namn. Och jag brukar kalla det för ett fullkornsevangelium. Det är mitt eget bra ord som jag översatte från spanskans missio evangelio integral. För att jag tycker att det säger allt. Alltså att det är hela evangeliet. Det förändrar hela livet, alla dimensioner. Ja. Måste själv berömma mig lite också. Förutom att liksom visa på evangeliets anspråk så berättar det någonting också, den här berättelsen om att följa Jesus i den här världen. Att följa Jesus innebär att du och jag som vanliga människor, precis som Petrus och Johannes som vanliga människor, har en potential att påverka den här världen. Och bidra till Guds förvandlande kraft. Här och nu. Det är möjligt genom att du och jag är kopplade till Gud själv. Genom att vi har blivit berörda. Och genom att vi formar våra liv tillsammans med Jesus. Vägledda genom hans ande. För det första så handlar det här inte om liv som... liksom, det handlar inte om anställda i församlingen. Utan det handlar om vanliga liv som levs i vardagen. Det är när Petrus och Johannes går till templet. En vardaglig handling för dem. Det är när du och jag finns där vi finns. Som vi påverkar människors liv. Det är på den där vandringen. Våra liv som de ser ut och som de är. Gud vill använda oss. Och jag tror att ibland så blir vi kallade till speciella uppgifter. Och då ska vi ta oss an dem. Men för det mesta så är det att vi bara ska se de möjligheter vi har runt omkring oss. För verkligheten utmanar dig och mig att ge ett gensvar. Vi behöver se de situationer som finns runt omkring oss. Vi behöver se utsattheten i människors liv. Jag kom lite sent hit idag och jag skäms för det. Eller inte sent, men jag kom så där så att Valle nästan blev orolig. Och ni som känner Valle kanske tänker att det är inte så ovanligt. Men ja, i vilket fall. Men... det som hände var att jag fick sätta mig vid vägkanten en liten stund. Köra in bilen och fundera. För jag blev så berörd över det jag har sett Gud göra i människors liv över tid. I mitt eget liv och andra människors liv. Att Guds frälsning liksom når så långt att trasigt blir helt. Så jag kommer själv från en situation när jag uppväxt i en trasig familj med oerhörd problematik i familjen. Och att jag här står idag någorlunda hel. Ett under. Och jag har fått se in i andra människors liv. I romerfamiljer, i flyktingar som har varit på flykt. Jag har fått se in i situationer som pastor där man har förundrats över att det faktiskt finns en väg ut. Och det börjar med att vi som följer Jesus ser de här människorna. Johannes och Petrus såg honom, tittade på honom och gav honom evangeliet. Vi har inte så mycket. Vi har inte guld och silver. Men det vi har, det ska vi ge dig. Och det är också en del av att följa Jesus. Att dela med sig av det du har. Att dela det som är ditt liv. Dina gåvor. dina förutsättningar. 2017 så dog min mamma. Det var ett tråkigt år för mig. Båda mina föräldrar dog det året. Och min mamma dog i cancer och har varit sjuk under en lång tid. Och när jag åkte dit för att rensa lägenheten i Råslätt där hon hade bott under många år. Så jag, min fru och min kusin, vi bar ner alla möbler. Jag är ensam barn så det blir ganska mycket. Så vi rensade ur lägenheten och då var det två kvinnor i trappuppgången, sjuvåningshuset, som kom fram till mig. Så sa jag, hej, ska ni flytta in? Nej, jag flyttar ut min mamma för hon har dött. Vem är din mamma? Frågar de så här. Ja, men det var Else-Marie som bodde på sjunde våningen. Så tittar de på mig så här. Hon som stickar. Ja, hon som stickar. Och sen börjar de klaga och skrika. Det är två syrianska kvinnor som börjar sin klagosång över min mor. Och de gör det. För det de berättar för mig är att min mamma, som inte på grund av sin cancer inte kunde tala och inte kunde gå, har stickat vantar och mössor till alla syriska flyktingar som har kommit till det här stället. Och alla visste att det är till henne man går om man behöver vantar och mössor. Begravningen var full av folk som jag inte hade en aning om. Så när du säger att jag har ingenting jag kan ge till den här världen, jag kan inte vara med och förändra den, då har du fel. Du har fått gåvor och du har fått speciella färdigheter som du kan få ge till den här världen. Just saying. Valle retar mig för att jag använder engelska uttryck, så jag ska inte göra det. Men jag tycker det är roligt. Johannes och Petrus utgår från vad de är. De gåvor de har fått. Och det här förändrar den lame mannens liv. Det här missionsglädjen börjar. När vi delar med oss. När vi gör det Jesus har utmanat oss att göra. Att vara lärjungar i den här världen. Att bära hans budskap. Genom ord och handling. Då börjar världen förändras. Det som händer är att den här mannen, han reser sig, han skuttar upp. Det är ju väldigt roligt. Alltså att han liksom tar ett steg och börjar röra sig. Den här förvandlingen ger honom glädje. Och det ger också en bävan hos de som ser det här. För de har sett honom hundratals gånger. Men nu ser de en ny förändring. Det är tydligt i de människor vars liv har blivit förändrade att det faktiskt betyder någonting. Att sitta med en familj som har fått en fungerande tillvaro på grund av att de har fått stöd och hjälp är otroligt viktigt. Där finns en specifik glädje. Mitt jobb är ibland rätt så tråkigt. Jag ska åka och intervjua folk i olika länder för att se om de projekt vi har gjort varit bra. Det finns en viss standard man ska följa. Det är vissa saker som ska vara rätt och riktigt. Och så ska man fråga, ja men... Så jag åkte ner till Libanon, skulle utvärdera ett humanitärt projekt som vi hade gjort med flyktingar. Och så skulle jag gå igenom listan. Ja, men har de produkterna ni har fått då, ris, bönor, var det bra saker? Ja, det var jättebra med ris och bönor. Men den där mannen som gav dem till oss, han visade oss en otrolig kärlek. Så det var det riktigt viktiga. Och så säger jag, ja men oljan och hygienartiklarna, var de bra? Ja, de var jättebra. Men den där mannen som gav dem till oss, han gjorde hela skillnaden. Vi behöver se att vi har saker att ge den här världen. Och det bärs av oss som glädjebudbärare. Missionsglädjen börjar hos människor när de får upptäcka Gud själv. Men vi måste glädja oss åt den här förändringen. För när vi gör rätt, när vi gör de saker som Gud har kallat oss till, då ärar vi Gud. Det ger oss glädje. När vi gör det Gud har kallat oss till som församling av människor, då formas vi och där kommer ge oss glädje. Missionsglädje får vi när vi på tro växer, när vi ser människors förändrade liv. Det jag vill dela med mig utifrån den här lilla berättelsen i kapitel 3 på Apostlagärningarna är att det finns ett helt liv av mission att upptäcka. Om vi bara tar tillfället. Det här handlar om hela våra liv. För mission börjar utanför din dörr. Men som till skillnad från i svensk politik så finns det ingen närhetsprincip i Guds rike. För det är från din dörr till jordens yttersta gräns som är liksom området vi ska verka i. Och där är vi som församling kallade till. Och då inser vi att vi kan inte göra allt. Men vi kan göra mycket tillsammans. Så det är därför som vi kan be. Vi kan ge. Och vi kan gå. Utifrån den tro, de gåvor och den förmåga vi har fått. Och när vi ser vad Gud gör. När vi ser den förändring som sker. Så tror jag att den kan fylla oss med glädje. Så vad vill jag utmana er till då? Valle, vad tycker du vi ska utmana till? Du har några. Men då kan jag väl ändå avsluta med att säga att mission handlar inte ytterst sett om att göra någonting ytterligare i vårt liv. Utan det handlar om att leva närvarande med Jesus Kristus i de liv som vi har. Och göra det som Gud har kallat oss till. Tack.